som målar vi stan röd och blå. Hoppa upp på min cykel som när vi var små. Det är kärlek ikväll, syster och bror. Det är bultande hjärtan och slitna skor. Och när strål kastar en slocknat ska vi gå.
Tillbaka med AIH-podden, avsnitt, vad blir det, Ymar?
Det måste bli 8 nu, va?
Idag.
Det går in alltså.
Idag saknar vi dock Bjarki som av anledningar inte kunde vara med. Men vi finns på Olympia och vi har en trevlig gäst vid namn Nisse Larsson med oss. Välkommen, Nisse.
Tackar.
Tänkte först, du kan väl berätta lite om dig själv här för lyssnarna, för om det finns någon som inte känner till dig än.
Ja, det är ju få, men... Ja, jag har ju varit här som på heltid i 18 år nu som tränare och har hållit på med ungdomsverksamheten. Ja, jag kan säga att jag jobbar på skolträningar och har hand om gymnasiet. Även på högskolan och där på högstadiet har vuxenträning nu. Så det var jag på dagarna, sen på kvällarna är det ju. Titta på spelare och ut och köra träningar och så vidare. Så titta på matcher. Ja. Fotboll är livet. Hela dag.
Det är så.
Hela natten.
Hur länge har du hållit på med fotboll? Allt som allt.
Ja, det var många, många år. Så att, jag har ju varit seniortränare. Jag lärde innan jag kom till HF. Bland annat gängen hos FF och Högaborg och Rå och Helsingborgs Södra.
Men det är ungdomar som har
mycket,
fångat det?
Absolut. Det är mycket roligare. Ännu roligare idag för att seniorfotboll idag liksom på division 2 och division 3 är det mycket... Alltså, alla kommer inte på träningarna och, som det är på ungdomssidan. Har vi 18 man så är jag minst 16 av varje träning. Så att, det är det bästa med att se hur utvecklingen går på spelarna idag.
Att följa?
Ja. Just någon, saker som har ändrats under åren det är ju att folk är mycket mer egoistiska idag än så ungdomsspelare och så. Man ser mycket mer till sig själv idag än man gjorde förr. Det är en utveckling som man kan säga som har blivit man får observant på. De har ju självbild som inte stämmer överens med verkligheten i de flesta spelarna idag.
Alla vill ut i Europa.
Men ja, hur som man får hålla på mattan. Det är tufft jobb, men man måste göra det.
Men din titel är ungdomskonsulent, va?
Ja, koordinator.
Koordinator,
ja.
Förlåt.
Ja,
det är så, för de som inte känner till, jag känner inte till titeln, men de som inte känner till vad det omfattar.
Jag fick den titeln, fick ner 2000 i månaden.
Ja. Titeljägare.
Nej, men det är väl samma som jag har alltid i. Alltså, idag, innan jag hittade fotbollsansvar, alltså, se till så att träningarna följs. Så vi har ett mönster, vi jobbar på träningen för att vi ska göra en HF-spelare. Och så är jag ute och kollar träningarna och de får feedback om mig. De följer dem kanske 2 veckor, alla passen. Och sen har jag feedback och snack på dem och tar dem som de tycker de ska. Och gjort bra vad de ska titta på kanske och tänka på och så vidare. Så det blir ett bollplank till dem på så vis. Och så ibland följer jag träningarna och så är det med mig. Och
ganska jag, viktig roll i bakgrunden.
Ja, det är mycket viktig för att vi får en enhet i. Och jobbar de inte efter det så kan de inte vara här heller. Så att därför nu ligger upp ungdomssidan, det är ju jävligt bra till nu, alltså vi ligger bra med spelare som kommer att trycka på hela vägen upp. Många är av truppen idag ju, till exempel. Men så tyvärr så är det som det att de får för lite speltid, man inte kan flytta med det vårt akademilag kontra av truppen ju. Innan kunde man välja U19 så kunde man göra det. Så man kan ju diskutera där vilket som är rätt och fel. Men samtidigt får man så seniorfotboll, division 2, det är på ett vis är det bra.
Så du har ganska stor makt egentligen, kan man väl säga?
Ja, det kan man säga. Ja.
Mer än tränaren.
Ja, ja. Mm.
Så det är inte för intet som du kallas för Sir Nisse på Twitter?
Nej, precis. Ja.
Men ni har akademilaget här nu och det verkar ju ha hjälpt många av ungdomarna. Att
ja, de får ett helt och 2 år kan man, ska de ha inte mer, så ska de vidare antingen för de vill slussas ut i andra klubbar och ska nå upp i A-truppen. Så att mer än 2 år ska de inte leva där, så de kommer upp kanske till max till de är 19-20, sen måste man ju försöka få ut dem till kanske spela, om inte det räcker till så måste man spela på nätfibor kanske se ut på detta.
Men Helsingborg är en av få svenska klubbar som har alla stjärnor som man kan ha på akademiverksamheten.
Vi har 5 stjärnor. Så.
Ni är 5 stjärnor, ja. Tillsammans med BP, Elfsborg, Göteborg,
MFF,
MFF AIK.
Ja.
6 klubbar låter ta.
Ja.
Vad är det som kännetecknar och gör er ungdomsakademi så bra att den är...
Varför vi har 5 stjärnor, så kan man väl säga. Det som finns de regler som finns, utan man tar fram ett visst antal spelare till landslag och A-truppen som går från egen verksamhet. Och det kan man säga, det bygger på. Och det man strävar efter. Så att, och sen har vi det som vi sa där, att vi följer upp träningar, vi följer en röd tråd. Att vi jobbar på ett visst mönster och försöker få det. Så det är ju svårt. Sen har vi avlagt en märkt också för att då vill du, alltså de ska formas efter det. Men som man börjar och tränar ofta så är det bestämt att vi har en viss linje själv. Så vi jobbar upp till en, till 80-70. Sen får man anpassa sig lite efter avlaget. Mm. Nu kommer säkert bli mycket 3-5-2 som kommer framtiden nu efter VM liksom. Och då de kan inte ändra det så man kan börja titta på det. Men det är inte vi. Kommer se det nu.
Ni praktiserar fortfarande 4-4-2?
Ja, det gör det 4-2-3-1 kan säga. Vi jobbar inte på dem. Vi gör lite grann, det är lite olika vad vi spelar. Vi försöker inte vara statiska i det, utan möter vi till exempel, jag är nu skinn i FC Köpenhamn och spelar en 10-turnering. Möter man det FCK så man kan anpassa till ett annat system. Man kan få spela kanske 4-1-4-1 och så för att kunna liksom hantera det eller på ett annat vis eller spela lite mer än diamant. Man ska lära sig att spela i olika system. Man ska inte, och det kan man i stort sett skita i det andra systemet, utan det är ju sättet man vill spela fotboll som är viktigt ju. Men man ska också kunna hantera när man blir pressad och kunna spela i små matcherna.
Vad är grundregeln för HIFs ungdomsverksamhet? Alltså hur ska fotbollen spelas?
Ja, det ska vara en passningsorienterad fotboll, har vi bestämt oss för att göra det. Att försöka och vi tränar ju jättemycket på det alltså. På att spela possession-spel och på olika sätt ju. Men riktningsbestämt alltså. Mm. Många kör i possession och många säger att vi spelar passningsorienterad fotboll. Men man måste hitta ett mönster när man spelar på olika sätt att man... Som att man ska spela så att ur pressen, hur gör vi det liksom? Mm. Man spelar 1, 2, 3 kort och lite längre både liksom. Man spelar förbi första ledet där. Man kan spela på ben 3 för att spela på en passning. Vi försöker hitta sådana mönster hela tiden.
Så passningsfotboll är egentligen inte Barcelona? Nej. Utan det är mer brett än så?
Ja, det är ju det va. Ja, det finns ju på olika sätt att spela passningsfotboll. Som man säger, tyskarna spelar sitt passningsspel. Man har jäkla fart.
Ja.
Barcelona vill ju mer liksom, det är deras sätt att försvara sig. Det är så inte de andra får både. Så tänker de.
Ja.
Ser man på de andra fem klubbarna som då har Femstjärn i akademi så har de ju betydligt mycket större upptagningsområde.
Ja.
Men ni får ändå fram lika många avlagsspelare.
Ja. Ja. Tittar vi bara jämfört med våra kompisarna i Malmö så har de 500-600 000 upptagningsområde. Mm. Vi har kanske 125. Så visst är de bättre än oss, det ska de ju vara.
Ja.
Vi får fram spelare. De har dessutom många lag som ligger i division 2, division 1, division 2 och division 3 är runt om i
närområdet.
Ja, ja. Vi ligger logistiskt sett så är det svårt för oss som exempel på så. När vi kommer den här sommaren på så hittar vi en bra spelare så är det tufft. Om man bor till exempel, vi hittar en spelare som är bra att göra till exempel.
Mm.
Då ska vi liksom lösa det.
Ja, precis.
Sen har vi kopplat in nu så här på två delar som jag skriver upp. Så vi jobbar, i Tummelida på Kastanjeskolan. Vi har gått igenom det med han tränaren på Jörg Lindqvist och vi ska jobba med skolfotbollen. Och så är vi där 6-8 gånger om året och håller träningar. Och så har de våra kläder och alltså, vi köper det här med. Nu har vi kommit in på Ystads fotbollsgymnasium som är med Anders Jöland och de här. Då ska vi börja nu i augusti med samma sak. Så nu har vi både högstadiet och fotbollsgymnasium. De har sitt sim och samman med. Så tycker vi det är bättre, ligger bättre till Ystad.
Så HS tentakler är alltså nere i Malmöområdet så tar
jag runt om. Det fungerar så.
Ja, precis. Går runt om.
Det finns ju väldigt stort upptagningsområde där och det är ju Malmös största problem. Jag menar, kolla, nu tappar de kanske en av Sveriges största talanger i årskullen 96 till IFK Norrköping för att man inte har plats till dem.
Ja, precis.
Så att det är ju ett problem där. Så det är ju två olika verkligheter.
Tittar vi på så har vi kameror här. Vi har ju Eskina i Göteborg som är duktiga för att ta dina kameror också. Men de har ju alla de här runt om. LB07 är jätteduktiga. Det var de här kula lag och allt annat de heter. De har ju många bra som får fram spelare till dem. Hela tiden. Men vi har ju tuffare här uppe. Och ännu bara för en hund från kul. Man ser på Bjärralvön. Det var ju någonting nästan. Det första som har något så närmare till länge. Och sen den västra kvar på Åstad. Det finns ju ingenting.
Hur många spelare är anslutna till HF nu i ungdomsverksamheten?
Ja, vi kan säga vi har ju... På 11 manna fotbollen har vi bara ett lag. Vi har 18-19 spelare varje trupp.
Mm. Och det är ju från 15, 17...
Nej, det är från, ja, vi har från 12 år upp till,
till
17 kan man säga. Så som verkar med sig.
Jag bor ju nere i de trakterna så jag känner väl till det. Men det finns ju en sak till där som just Malmö kommun eller Malmö stad som kallar sig. De går ju in och sponsrar alla föreningar. Så har du 300 medlemmar så får du bistånd för att anställa någon. Och det gör ju också att föreningarna kan arbeta betydligt mycket bättre och mer professionellt, och då blir det också lättare att utveckla en bra verksamhet för såväl ungdomar som seniorer. Nu vet jag inte om ni har det i Helsingborgs stad, men det är inte så Lund där jag bor till exempel.
Och sen får man försöka titta liksom ut och se om man hittar liksom vinklar in ute, vi försöker komma ut och utbilda sig lite, åka till Holland, Danmark och så vidare, så och titta lite. Vi brukar fixa så vi kan åka in med alla ungdomsledare till exempel till Sveriges och Köpenhamn. Så åker vi här från Tullpedalen, så är vi där inne och de berättar och tittar på träningar och de bjuder på mat. Så de hjälper alla liksom. Och vi är nämligen på två ställen, vi har ju på Norrvalla alltså en verksamhet från 5 till 11. Och sen från 12 till här på Olympia. Och vi har inte plats här. Så att, då ser man ju de flitar där uppe. Just, fast med HF så ser man kanske inte om det är lite fester och så lite så. Så, det är så därför är det bra för hukarna sådana här dagar också. Skickar vi några på dem, samma sak som de som är 5 till 11 i dag och tittar i Köpenhamn. Tittar vi på de äldre liksom också. Har vi en som ansvar för dem och så har vi ansvar för de andra. Så. Så jag summerar ner och så snackar vi, kan man inte vi kan hjälpa som är bra som jag har, som inte vi har kanske.
Det är ett gediget, grundligt arbete med ungdomsfotboll.
Jätte.
Det är lite sånt som man inte märker ut.
Ja, det är det. Man vet inte riktigt så mycket när man lägger ner liksom. Bara scouta spelare här till exempel, åker ut på zonläger och man ska ner på skåneläger och man ska ta kontakt med klubbarna. Och det är ju jättenoga med att man alltid ringer till klubben först och frågar för att de får lov att komma hit. Så att det blir något tjafs. Alltså, som, ja. Det finns det andra klubbar i Skåne som tar dem direkt utan att fråga liksom. Och vi är ju jättenoga med att alltid skicka ett brev först och så vidare och ringa dem.
Så följa regler med man
och... Ja, 100%. Alltså, ingen tränare i HF får lov att fråga spelare om vi kommer till HF. Utan vi vet om. Sen först så är det bra. Det är inte det som inte snackas och springer om här och så. Är det på zonläger och hjälper till som kan hon snacka med spelarna. Men vet du vad det är snacket? Så man får vara jävligt försiktig.
Ja, det är bra.
Nu har vi fått en liten inblick här i både bakgrund och hur ungdomsverksamheten till viss del fungerar. Mm. Så att vi kan väl sätta punkt för den första delen. Och när vi är tillbaka så ska vi prata lite mer om sommarproffsen som har pågått här i veckan. Hoppa upp på min cykel som när vi var små. Det är kärlek ikväll, syster och bror. Det är bultan
i hjärtan och slitna skor. Med prominenta gästen Nisse Larsson. Vi ska snacka lite om sommarproffsen nu. Tänkte vi. Ett event som, är det återkommande
år? Ja, det är, tror det är 26 året i rad vi har det. Det har varit upp det lite innan förr så hade vi både sommarproffs och långt från hela Sverige. Så vi tog från Lipoet-läget i Halmstad.
För att bara liksom, så vilka ålderskategorier eller?
Här, för det är så här som vi har nu med, så är det 14-åringar alltid.
Okay.
De andra var 15-16. Så vi hade innan vi ville med det för att dels var det jättesvårt. Om man tittar till exempel på Skånelaget i Halmstad så var det bara HF med FF i det Skånelaget. Stockholm var bara Hammarby, Djurgården och Norrbrygge. Ja, Västgötland var 11 från Älvsborg till 16. Alltså det blev ju svårare och svårare. Och sen dessutom när man hittar dem så är de ofta de som inte är helt stortummen. Det är ju avlagsspelare om 16. Det gör att det är svårt att få hit dem. De sätter igång sin serie och träningsläger. Och... Så det blev mindre och mindre folk vi fick hit till sist. Så vi la ner det. Så tog vi bara det, så nu var vi bara med 14-årsspelare. Och så då gav vi in aktivt och varvar på hösten. De spelar vi tycker bra.
Hur länge pågår läget?
Ja, det är 3 dagar vi kör.
Ja.
Och då kör vi ju 5 pass och en match.
Okay.
Så igår spelade vi interna på stora planen som avslutning.
Hur många tränare aktiverar ungdomar?
Ja, då är vi bland läget. Då är vi 4 utespelartränare och målvakt. Målstrand.
Och hur många ungdomar tar ni in i snitt?
Ja, mellan, säg, jag var väl lite, många var 25, jag brukar ligga på 22, 20 plus 2. Men det kom till ett par stycken från Danmark som ville in och testa, så tog vi med dem in. De tycker att de som bor här runt Helsingör och så, det går snabbare för dem att komma till Olympien så att de köper en hand.
Ja, det är klart.
De ska byta tåg och de ska åka buss. Man tar det 20 minuter så är de hemma igen.
Det är bra. Det är bra att det ger danska ungdomar den möjligheten.
Ja,
de, också,
ja precis. Det är bra.
Det har ju varit A-lagsspelare förut som har pendlat det hållet. Skatten är lägre på andra sidan. Av dagens yngre A-lagsspelare som egna produkter? Vilka har kommit fram genom sommarproffsen?
Ja, det är nästan största delen. Alltså alla, alla Kalle Johansson och Andreas Kramqvist och alla de här spelarna som har gått via detta. Rasmus Jönsson och hela gänget som var här. Och nu här uppe är väl, ja, jag tycker som jag, Jordan har ju varit här på sommarproffs och så vidare. Och, ja, det är exakt större vem har kommit hela vägen. Så kommer utifrån. Och det är just den åldern vi säger. Där vi har sagt att vi ska aktivt varva på hösten när de är 14 till 15 års laget. Så då ökar vi ut i turneringar i Europa också så de får liksom vänja sig vid. Om det blir 17 att man ska göra mycket matcher och turneringar. Så de får ett år på sig där kan man säga.
Så det är grunden liksom det här för...
Ja, för att hitta spelare utifrån. Och det är inte så lätt. Det är tufft det också. Det slår sig med många andra ju. Så att, men vi har aldrig några bekymmer i alla fall när man bjuder in dem att den andra kommer. Man får se den. Eller, jag har inte varit med och fått nej någon gång.
De känner en liten viss stolthet.
Ja, det är rätt. Det är lite som att jag har en Europa som kommer nästa år också. Då. Så det har varit bra.
Det är kul. Genom åren är det någon ungdomsspelare som alltså, gjort ett särskilt stort intryck med det här sommarpasset?
Ja, alltså, när jag började här så var det ju... Det var det vi hade Rade Pritja och det var det när jag började liksom, att scouta dem och sen så man gjorde det med Jörgen Lennars. Så det började där kan man säga när jag kom hit. Det var 80 år då liksom, som den första vi plockade in som jag var med och gjorde. Jag har ju här Edman och Kristoffer Andersson och det gänget oss.
Ja, alla smålänningarna där då?
Ja, det kan man säga. Det är ett bra distrikt så. Men, när Kalmar blir bra, Kalmar var ju sådär på den tiden, ja. Öster var väl sådär bra. Så det är lite lättare att plocka än idag. Kalmar är jätteduktiga på det nu för de tar ju det mesta och Öster får ingenting nästan. Så att,
Vad har du haft för spelare nu denna gången då? Är det någon som har stuckit ut om ägnen lite? Eller?
Ja, det är ju en hel del spelare som vi tyckte var, har varit bra som nu ska liksom, försöka bearbeta. De som kommer lite längre nerifrån då, så ringer jag till klubben här från med måndag och frågar om de kan komma och träna med oss en gång i veckan under hösten. Så ser de som smälter in i vår trupp. Så att vi har ganska bra 0-0 och det blev ju som i fjol till exempel när vi hade 99 och fått in 5-6 nya spelare som blev inofficiella svenska mästare nu uppe i Örebro i den kuppen dit med alla svenska lag och division 1-lag och det är utbrett. Slog Hammarby i kvartsfinalen med 6-0 och Göteborg innan 6-1 och sen då Hammarby med 6-0 i semi och jag orkar med 3-0, 3-1 i finalen. Så det släppte vi in 200 på turneringen tre år sedan där. Så att där fick vi in 5-6 nya spelare som har förstärkt den truppen så att där kan man säga att det kommer att bli spelare som är bra.
Som eventuellt kommer upp på Olympia
sen framöver. Ja, det kommer vi. De ska upp i U17 nästa år så det blir spännande.
Det verkar vara spännande. Man måste ju få lov att träffa väldigt många och så här. Av de mer kända, är det någon som gjort något avtryck under sommarpausen? Uppenbart har de gjort sportsliga avtryck eftersom att de är kvar i klubben. Men...
Ja, nej, jag vet inte om jag tänkte på det. Nej, jag kan inte säga så. Det kan vara lite utanför planen. Mm. Det är mer man följer dem liksom så. Och hela tiden liksom. Det är viktigt att man, de som har varit här nu, man följer dem på hösten. Då brukar ju kolla var de spelar till exempel. När de har så kan jag åka och kolla på runt om och se dem i sin miljö liksom. Och de är där och så, för det är viktigt att man inte bara säger det för tre dagar här, liksom, utan man måste ju vara säker på att ta hit dem. För det är när de byter och pendlar och de ska ju...
Hur många var det ungefär nu då utav året som du kommer att följa extra noga?
Ja, det är väl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ungefär så är det 10 stycken som vi kommer att titta på ungefär.
Utav 25?
Ja.
Det är väldigt bra.
Ja, det är mycket bra utav.
Ja, det är 40%
till det. Ja, precis. Så att,
någon av dem som sticker ut lite mer, du behöver inte nämna någon.
Nej, det var det liksom. Så, vi kan säga som Glums till exempel, han är jättebra, att man är Jocke Nilsson som tränar på det laget. Så jag har kontakt med honom liksom, bland annat han ser mig jätteduktig. Så ska jag säga, komma och träna med oss när jag går precis i Öster.
Har de här spelarna kanske lite andra, alltså till exempel Malmö drar de också i de samtidigt och sådär.
Ja.
Vad kan ni erbjuda då som inte Malmö kan?
Ja, det kan vi inte göra någonting med. Det kan man säga att det är lite för oss att se att MFF har så starka spelare igen. Som ska vara riktigt, riktigt, riktigt tuff för att komma in i truppen. Vi kan ha lite mer spel liksom. Vi har inte riktigt så mycket spelare. De har kanske, de har försökt vara 14-16, är riktigt, riktigt bra. Vi kan vara 10. Så här finns ju spel liksom. Och,
så det är större och, chans för spelarna för speltid i princip, eller för spelare här.
Men, så som vi har sen nu, vi har ju ett elvamannalag i varje, eller ett lag i varje elvamannalag. Vi tror att vi spelar en åldersgrupp upp med alla lagen. Så 13 år spelar 14 år sedan och så vidare. Vilket gör de för allt. De som inte spelar i 0-0 eller som är här. De som inte är med i den matchen, de kan spela sig med 0-1. Mm. För det är samma ålder, rätt ålder för dem då. Så alla får matchningen. Så har man liksom det.
Ja. Det är bra. Sommarproffsen, vad ger det HIF? Alltså, är det en kostnad eller är det en ren vinstaffär?
Ja, det får vi hoppas.
Det är en långsiktig investering.
Det är inte så, det är ingen större. Det är inget utgifter. Hur gud har de på lunch? Ja. Och sen har de, den kommer inte proffsigt för dem. För att de får ut kläder här och de tränar. Hon tvättar dem mellan träningar. Och så alltid ni går fram och de kommer igen. Och lite sådana saker är det ju. Och så, ja, de får ju en t-shirt med sig hem som vi får från Fumö och trycker upp deras marker på oss. Men annars så är det ingen kostnad mer precis det. Det är våra egna tränare som är i laget, så det är ingen extra, tar inte in några externa tränare, utan det är... Så där, i syfte, det är ingen kostnad. Det är bara spåstryva.
Jag sprang på en kille från Lund som var här för 2 år sedan, tror jag.
Ja.
Blaze.
Ja, han är dålig.
Ja, han är... Ja, en jäkligt duktig fotbollsspelare också. Så att, han sa att du hade gått och dratt lite torra skämt för ungdomarna. Jag förstår inte vad han syftar på.
Ja, han var härlig alltså.
Ja.
Ja, tycker jag.
Men är det också, när de kommer från Lundadistriktet, då är det också väldigt nära till Malmö.
Ja, det är det.
Är det en dragkamp där? Eller?
Ja, det är MFB och Ravn, det är riktigt bra. Alltså, så är det. Ja. Det är bara någon mil till Malmö. Ja. Mm. Vi ligger logistiskt sett kass. Sen var det lite att spela uppåt Göringa där uppe på det hållet. Alltså det är Mjällby där inne och drar som tusen i Kristianstad och Bromölla. Även ner mot Hässleholm till.
Området blir mindre och mindre.
Men... Ja, precis. Ja. Det blir det.
Så det gäller väl för HIF och...
Därför nu är vi inne och jobbar mycket med han i Hässleholm. Så är IF till exempel en bra verksamhet. Och, som är, som och skickar ner några spelare till oss.
Är det Bosse Nilsson som är kvar
där? Nej, det är IFK han är med. Och det är mycket bra det. Ja. Men de här är en bra spelare på läget, en riktigt bra spelare. Ja. Men det vet han nog. Så han kommer inte släppa ner här på träningen. Okay. Här, han kommer säga att vi har lika bra tränare i Hässleholm som vi har.
Fast Hässleholm är ändå en mycket lägre nivå.
Ja,
det
är spelar han alltså i de 0-0. Och våra 0-1 och slår deras 0-0. Så han är ju så...
Ja.
Alltid mot HIF sen det som hände ju snart.
Ja, men då har vi fått lite insyn i sommarproffsen också. Mm. Och,
det är intressant det här med ungdomsutveckling. Och det är lite som jag sa, att det är ju ingenting som syns utåt egentligen.
Mm.
På många vis, alltså media är ju inte ute och bevakar på samma vis.
Mm.
Och ändå är det ju detta framtiden, och det är framtiden vi vill ha.
Så ja, precis. Och sen kan man säga 01 och 00 och 99 har ju 2 specialpass extra i veckan.
Mm.
Och individuell träning. På morgonen. Klockan 8. Tisdag, fredag, morgon klockan 8.
Det finns alltså redan i den åldern tid för individuell träning också. För att spetsa upp dem.
Så är jag, då kör jag anfallsspelare. Så igen, sen kör mitt-tvätten som helst. Jag försvarar målvakt. Var jag tränar var tisdag, fredag, morgon klockan 8 till all tid.
Det är ambitiöst att börja vid den tiden. Så
är det helt imponerande.
Och sen har vi då 16-19 kör ju 3 förmiddagspass. Och måndag är det 4 en fys där de jobbar med. Så var jag egentligen en kortflikt. Och sen var jag fys-tränare här. Sen tisdagen kör vi förra där också. Sen torsdagen kör vi lite mer kollektivt med lite uppspelningsvariant och håller på lite sunt och så rent. Lågintensitet, men i alla fall. Så kör vi 7 pass i veckan. Det är så här som kör vi 6 pass i veckan. De tränar 4 kvällar och 2 förmiddagar. Så har man inte långsamt i fan skulle bli någon spelare, tycker man.
Ja, jag menar formen eller benen i 14 år så är det ju.
Ja, tidigare så är det.
Ja, precis. Men i alla fall ungefär på det.
Men det är man kan ju vara en förmån sån i lugn och ro. Vi har 5 stycken till exempel. Och så har jag dem. Så jag har gjort en egen sån. Jag kan vara på mål till 1000. De bara tävlar mot sig själv. De ska vara 10 höger och 10 vänster. Alltså det är på olika sätt att avsluta sig. Så jag skriver det för var träning. Varje gång vi har träning. Räkna procenten. Hur många procent de har prövat på. Men de visar så. För att gå igenom och läsa det. Så de liksom tränar på den här veckan själv. När inte vi har träning. så ska det veta. De tävlar med sig själv så det är duktigt tryck när de kommer. Mm.
När du har en 14-åring då, vad är hans ambitioner? Är det, vill han ut i Europa innan han är 18?
Ja, det är det. Vi har ett stort dilemma, det är ju när vi är på Leipold-läget nu med dessa killar 99 så är det ju agenter som jagar om någonting så fruktansvärt. Okay. Vi har till exempel Henrik Bellman, han är mitt på det, som är med landslaget nu. Och så, men de hinner inte hem från Leipold-läget, de har redan ringt på under veckan. Alltså. Träffar mamma, pappa och äta en bit mat och ska prata liksom. Och...
Så agenterna knyter till sig 15-åringar redan nu?
Yes.
Okej.
Okay. Det är 50 agenter på Leipold-läget, minst. Minst. Och sen alla här svenska lag. Så chansen att få tag i en spelare är inte stor. Om inte man har en bra verksamhet att visa upp.
Det är lite synd.
Det är en kunstig varv alltså.
Ja, det är lite synd faktiskt.
Det är en kunstig varv.
Det är det.
Jag har många att slås med.
Och allting handlar väl i grund och botten om pengar. Det är väl aldrig någon som tackar ner till pengar i denna varven.
Nej.
Så är det.
Så är det. Mm.
Ja, men vi kan väl sätta punkt där för sommarproffsbiten. Ja. Mm. När vi är tillbaka ska vi prata om uppstarten här nu med ungdomslagen och akademin.
Hoppa upp på min cykel som när vi var små. Det är kärlek ikväll, syster och bror. Det är bultande
hjärtan. Ja, vi tänkte snacka lite här nu om när urskyttarna och akademilaget har startat igång sina serier igen. Hur ser det ut med verksamheten? Det har ju varit... Akademilaget får ju två starka förstärkningar här i både Anton Kinnander och Rasmus Lindgren.
Ja, det är också av två som ska studera i USA.
Vilka två?
En är Augustström, heter han för honom, Hampus. Och så Erik Dahl, som ska iväg till USA. Och på onsdag, nästa onsdag.
Det är två tunga avbräck för honom.
Det är Hampus speciellt som spelat ordinarie hela året som inom mitt fält. Erik har varit lite skadad och sett på någonting, men i alla fall truppen blir mindre och mindre, så har de plockat upp ju Fredrik Wihlund, de måste in på året som har tagit upp lite avspelare också för dem som inte varit så stor trupp. Det är därför de har svingat sig av resultatet. De har varit väldigt mycket skadebenäget och avstängda. Så de har en liten trupp. De har inte alldeles för liten trupp.
När de nu åker till USA, länge blir de borta då?
3 år.
3 år. Mm. Så då löper kontrakten med dem ut under tiden?
Ja. Adelstam försvinner.
Det kommer ju en ny från Kiruna.
Ja, jag vet inte vad det var.
Max Schönhoff?
Det är ska vara kvar.
Hur är han då? Vad är det för typ?
Jag har inte sett honom speciellt mycket. Ja. Faktiskt, vi har träningar samtidigt med dem. Sånt har inte varit igång så mycket med dem här ute. Men det är en till spelare som skulle in också, tror jag. Så det är 2 som kommer in nu. Och så kommer det någon 2 år, så är det 4 nya spelare. Så det är bra, det behöver dem.
Hur resonerar man där? Alltså från klubbens sida när man flyttar ner Anton och Rasmus. Steget i division 2 är ju...
Ja, det viktigaste för dem, det finns bara en sak där de ska få spela på, det är U21 och akademimatchen. Det är det som är huvudsyftet med. För det är ingen mening som vi med Jordan konkurrerar och lever ut sedan, kan man säga. Eftersom det är samma spelare, typ. Men han får ju spela sig med. Rasmus pratade med igår och han sa ju också att det är att jag var ute efter att jag får spela matcher alltså. Helst 2 veckan alltså. Han har fått mycket lite speltid i Ängelholm. Ja.
Och från klubbens sida då, tänker man att man inte vågar chansa med en ny utlåning? Eller varför?
Ja, men det är ju svårt det här. Alltså, jag tycker det är svårt med utlåning. Man kommer upp i Superettan alltså. Det garanterar ju absolut inte startplats.
Nej.
Det gör det inte.
Men är det så nödvändigt att välja? Nej. Menar, det verkar ju inte vara ett lyckat koncept. Nej. Att låna ut. Det är ju ingen
utav... Superettan är ju inte... Det är ju tufft att stå sig in där. Som Björkman var till exempel då. Och så som gjorde det bra ju.
Men bortsett från Jesper Björkman så är det ju ingen som har slagit sig in i...
Ja, det är Per ju som var det.
Fast han stod i division 1 väl?
Ja, det gjorde han kanske.
Ja. Ja, kanske första säsongen i
Superettan för en gång.
Så att... Men det är tufft om de måste ju ha en bra trupp i liksom en Superettan-lag.
Såklart.
Så det är mycket det som tid för att slå sig in i. Därför division 1 hade varit en utmärkt. Då skickade de till Tegå. Och där känns en lite större. Om man nu har A-trosspelare här så borde man kunna ha en chans.
Ja, lite högre nivå också. Men det är division 2.
Ja, det är stor skillnad kan jag säga.
Alltså skillnaden mellan, nu jobbar vi med division 1.
Men division 1 och division 2 är en gigantisk skillnad, vill jag påstå.
Jag vill påstå att det är en större skillnad mellan division 1 och Superettan.
Japp, absolut. Du har helt rätt.
Men akademilaget, målet är att fostra spelare och då är speltid såklart. Ja,
det är det.
Hur...
Och då får seniorfotboll tidig ålder, det är viktigt ju. Vi har till och med spelat på 98 liksom i seriematchen för att ha ett tunt hopp.
Hur har det sett ut?
Man har lyft upp många. Många matcher har vi svingat liksom, i prestationerna. Tack vare det har varit lite oro med spelaromsättningen på skador. Och många yngre spelare har kommit in som inte riktigt kanske orkar mycket mer, kanske lite mer än en timme. Men då har vi haft lag som är okej på pappret, så det har varit bra matcher, mycket bra matcher. Så att, tyvärr har varit upp och ner. Det är inte riktigt som man skulle ha, det har inte varit den där raka kurvan som kanske hade varit bra, men försvara sig för mycket ibland. Liksom. Och det främjar inte utvecklingen riktigt.
Blir det en tuff höstsäsong här, eller känner du att förstärkningen
är... Ja, jag tror att det blir okej. Det tror jag. Det är bättre.
Det viktigaste är väl att man egentligen bara håller sig kvar.
Ja, det är det viktiga.
Så att, så att man kan fortsätta matcha under.
Ja, precis.
Och för urskyttans del, hur har det sett ut? Det gick ganska så tungt i Gotia.
Ja, det var mycket tungt.
De kommer sist.
Nej, sist, ja.
Nej, sist,
ja. Det var sista matchen var 6-0. För det var inte alls bra. Det är fruktansvärt egentligen.
Men det är värt att poängtera att de inte spelar i den vanliga Gotia-turneringen. Nej. Utan att det är den här inbjudnings för storklubbar.
Ja, det är
så det är bara bra lag man möter.
Ja, det är det. Ja. Det är klart att möta som Dynamo Zagreb och sådana stora. De är ju fysiskt före oss 2 år i utvecklingen. De spelar mycket tuffare och så. Så det är klart att vi det är inte upp. Och sen är vi ju, utskjuten är ett ungt lag. Vi består nästan bara 16-åringar. Så att nästa år blir det bättre. För det är de växtisande till. De har 99 år på sig. Så det kommer bli ett jättebra utskjuten nästa år. Och det går så är det vågor. Något är man ligger med ensam och krigar för att hålla sig kvar nästa år så är man ett topplag. Det är England precis som det är 2 år spann där. Så.
Du nämnde Dynamo Zagreb där. Skillnaden där mellan. Är det så att svensk fotboll från, i ungdomssidan då är så pass långt efter?
Nej.
Eller det handlar om...
Jag tror alltså fotbollsmässigt är det inte det så långt. Det är fysiskt det är efter. Ja. Alltså. Det tycker jag att de springer mycket mer än vad vi gör. Det måste bli förbättrat i svensk fotboll. Vi måste löpa mycket mer. Vi kan löpa lika mycket antal kilometer som de gör. Men de gör mycket, mycket fler maxlöpningar än vad vi gör. Det är en viktig sak vi måste förbättra på i svensk fotboll generellt. Och så är de ju, de är som en 18-åring. 18-19-åring, någon som är 17 där. Man såg sig alltså. Du skulle ta vilken av de spelarna skulle vara en seniorspelare alltså. Hur lätt som helst. Och det gör ju mycket att de är tuffare. De är ju... Mycket mer än att spela tuffare fotboll alltså. Jo, men bra spelare.
Hur har det annars gått för urskytten i seriespelet?
Ja, det har gått också lite upp och ner där faktiskt. De ligger också mitt i bara någonstans där. Till och med på Umeå halvan. Så de har en tuff höst framför sig nu. Ja.
Var, finns det några unga lovande spelare i urskyttenlaget som... Nu verkar ni ha flyttat upp många ekonomier och trädar.
Det är ju... Ja, till de 16-åringarna så är det många som är på gummen som är med på 2 unga i nuet. Och kunna flytta upp i akademin. De får 1 år till. De här som är då 98 med dem. Ja. De har ju rätt så bra lag. Liksom. De bara är många bra spelare. De, men de behöver detta året. Det är ett tufft år från detta, men kommer en jäkla nytta av det nästa år. Det tror jag. Liksom, det går liksom inte bara att köra på talang, utan det måste man förstå vad som krävs om man ska bli en spelare. Alltså. Det är viktigt att veta det. Det är inte alla gör. Det har vi pratat om well-being innan.
Den är det. Ibland kan man få uppfattningen, eller kanske lite orättvist, men att de unga tar lite för lätt på så. Det hela. De tror att det löser sig ändå.
Du kan säga skillnad med Dynamo Zagreb. De har spelare där. De måste bli proff och kanske försörja sig. I Sverige har farsan fixat jobb och de ska bli fotbollsspelare. Det är okej. Okay. Där har du skillnad.
Så motivationen är lite lägre.
Kanske inte lägga på alla, men nej. Alla kan inte bry sig lika mycket, men de måste bry sig det för att kunna överleva liksom. Så vi pratar om en var också, för han var såhär att det var snabbt, men sommarproffs han berättade för killarna. Var det en vecka klocka, han berättade vad det var i Brasilien. För att kunna liksom få ett trädligt liv liksom. De måste ge allt, måste träna själv. Varje dag, varje dag, varje dag. Problemet kommer att gå vidare liksom, nu är det mycket större folk och sådär, bara för tid. Men i Sverige behöver man kanske inte det, för fast han fixar inte gjort för mig då.
Så är det lite att det genomsyrar i samhället att det egentligen med allt i Sverige, vi har det för bra kanske.
Ja.
Yep.
Ja, inte fel i vitsen, men alltså det är, jag tror det är en del av det här. Om man inte ger 200%, för vill man bli fotbollsspelare i den åldern så måste man, det är för ett yrke idag ju. Då måste man säga att det är en livsstil. Du måste träna ordentligt, 7 gånger minst, plus egen träning. Du måste äta rätt, sova, Det är ganska att spela PlayStation klockan 3 på nätterna. Sen kan man vara kul i nacken klockan 8 på morgonen med träningen. Det ser man. Man kan se direkt en sån halvtimme och du har alltid fokus till. Så här till. Nej, för det har de inte tappat koncentrationen. Mm. Så är det.
Och det är ju egentligen en livsstil. Om vi nu säger, alla säger att en fotbollsspelare har en kort karriär. Men om vi säger idag så börjar du kanske när du är 15. Du slutar när du
35.
Det är alltså ett spann på 20 år. Men det är yrket som du då får försaka en hel del grejer som vi andra då tar för givet. Mm. Kanske då vad vi kan göra, när vi kan göra det. Och där gäller du kanske bara på tårna.
Precis.
På de här ungdomarna.
Det gäller inte att käka precis vad som helst. Man ser på återhämtningarna. Så de är mycket, de som slarvar mycket med maten, det kan jag tala om vilka de är. För att se det här så återhämtningstid är mycket längre än som sköter sig. Helt klart alltså. Var på turneringar så ser man var 1-2 veckor för att hämta sig. Vissa kan vara en halv vecka. Alltså, det är säkert. Det är enkelt att säga det om man lär sig det mer.
Ja, för vi har pratat vid tidigare avsnitt om just det här med potentialen för svensk fotboll. Mm. Alltså, den finns ju egentligen. Mm. Ja, men det är bara det, som, precis som du säger, att det kanske tas lite för lätt på det. Man kanske nöjer sig med att hamna på turkiska loppmarknaden till slut. Alltså, ungefär, istället för att komma steget längre och ta det mer på allvar och seriöst.
Precis. Och det kräver jättemycket nu. När kamerispelare kommer upp i A-truppen. De får mycket mindre speltid. Alltså de hamnar lite i en gråsäng för att de, innan match så är de bara liksom motståndlagt. Ingen träning direkt. Så det är matchdagen tränar hon inte. Dagen efter restriktionsträning. 3 dagar så vinar hon. Alltså hon måste fatta själv då. Att jag måste gå hit och träna 2 eller 3 dagar. Då är man illa på det, kan jag tala om. Så stannar man där. Då är jag nöjd med att få ett dagkontrakt.
Försvinner man nästan en halv vecka där utan att du har rört dig.
Om inte man fattar själv att jag måste gå upp här och ta en steg på det och skjuta eller till och med springa och skriva vad som helst. Men du måste ju jobba med det. Och det är så som vi måste förbättra oss också. Vi sitter för fan med 4-5 heter som träna, alltså där tränar. Skicka upp, de ska jag köra till.
Ja, jag skulle precis komma till det där. Är det någonting som...
Nej, det måste vi på med det nu.
Imana på och försöka stöva upp det hela.
Men akademilaget U17 anpassar sig efter A-laget sätt att spela i så fall. Och då är det väl svårt när man byter formationer mellan matcherna. Men vad är utgångspunkten för de två lagen?
Det skiftar. Men 4-2-3 har varit anmälning. 4-2-3 har varit anmälning. Där så blir det att skicka fram så blir 4-4-2. Det är så marginella skillnader så att...
Så det är bara en lek med siffror
igen? Ja, så hade man i spelare i samma position. Det är bara man sätter en tionde utspelare. Det är bara man ska tänka den formen om man ska ligga med 2 och ta ner. Det är inte stor bild egentligen.
Innan vi avslutar med det här, Nisse, så tänkte jag fråga dig. Kan du namnge de 3 största talangerna som du har haft under dina år i Helsingborgs IF?
Ja, det var typ
det. Det behöver inte vara rangordning dock.
Jag har alltid varit varm på Rasmus Jönsson. Det har alltid varit en som är lite favoritspel. Röde Pritsa, det är då. Man ser en inställning och man ser att du jobbar stenhårt alltid. Sen tredje. Ja, kanske Granqvist också. Han har också varit en sån som alltid har varit på alla träningar och alltid kört själv. De här killarna är rädda. Och så har jag Kristoffer och Edman. De kommer ju alltid med säckbollar var onsdag. Det var lediga ute och körde på blånor. Alltså, ja. Idag har man ett rep som sitter där som det sverkar så. Så hoppar våra spelare där ute för att leta. De hoppar inte där som ska äta. Skillnad från 40 år.
Värt att nämna, han tränade anfallarna och han väljer 2 av 3 spelare som är anfallare. Nej, men vi får tacka dig så mycket för att du ville vara med och berätta lite om verksamheten, Nisse.
Tack till Bjarke, ha på sig.
Det är alltid kul att träffa dig.
Tack så mycket. Vi ser fram emot det var rum.
Nästa gång tar vi fram Mjell. Tack.
Tack så hemskt mycket. Kul att ni kom. Jag är alltid välkomna. På musiken som när vi var små. Det är kärlek ikväll.
Syster och bror. Det är bultande hjärtat. Ja, då var vi tillbaka med att höra på den här. Och tänkte snacka upp Djurgårdsmatchen. Och till hjälp tar vi Daniel Andersson. Hur är läget, Anna?
Jo då, det är bra. Det har varit varma, goda dagar och mycket att stå i. Fixa och donar till våra nya spelare. Och, nej, men det är bra.
Nu när man får in nya spelare, vad innebär det för dig i din nyfunna roll här?
Ja, det innebär att man ska finna en modell från Puma, en fotbollssko som ska fungera. Man ska få fram massa kläder, trycka nya med matchtröjor etc. Sånt. Jag trodde inte det innebar så mycket, men det var tydligen väldigt mycket det innebar.
Frågade du inte Sverker innan då?
Jo, det gjorde jag. Jo, och det egentligen innefattar väl egentligen hela tjänsten där. Alltså, vi trodde väl att jag skulle kunna ha en 50% tjänst som materialare och 50% som players manager. Men det visar sig att man är materialare 24/7. Det går inte att göra avkall på. Det måste rulla och det där är att göra hela tiden. Jag trodde jag hade koll på det, men det hade jag inte.
Men avtalet med Puma innebär att alla spelare måste spela med Puma skor också?
Precis, visst innebär det. Man har en inkörsperiod på 3 veckor som står i avtalet. Man får lov att använda sig av en doja som fungerar av ett annat märke fram tills det man hittar rätt. Men 3 veckor är rätt lång tid och då borde man kunna hitta rätt. Varför David Ackam har valt att använda Nike-doja 3 gånger på de här 2 åren han har varit här, kan nog bara han själv svara på, för att han har fått ta del av hela utbudet från Puma och måste göra precis som alla andra spela i Puma.
Lite rebell man har då.
Ja, det blir dyra tillfällen vid de här.
Får du berätta för det?
Ja, det får vi. Det är avtal på detta. Det är...
Vad pratar vi så om?
Nej, det är helst inte nämna, för då tror jag ni slår bak ut här. Så att, men så är det.
Det är 4-5 siffror.
Det är 5 siffror. Ja. Så att det är lite tragiskt att man är ibland...
Men springer du ut med blåslampa där och efterkommer?
Nej, det går ju inte. Utan detta har ju skett i samband med line-up på match. Det har sett lite lustigt ut som man har sprungit ut och börjat slita av folk skorna. Så då hade man kanske...
Kommer de springa eller vad vill han?
Då
vill
kanske man dels knäckt spelarna och dels hade väl sett för jävligt ut, rent ut sagt. Men det... Det är väl upp till var och en att begripa, kan jag tycka. Man har skrivit på ett avtal och där står det klart och tydligt.
Nu har det varit några matcher där det känns inte riktigt som att spelet har suttit där. Ni har stundtals tydligen i förra matchen spelat riktigt bra här. Jag låg och sov, så jag missade den.
Ja, det, som jag sa, den första kvarten 20 var det riktigt roligt att titta på faktiskt. Mm.
Men det som jag fick se så var det väldigt... Det kändes... Vi pratade med Smarrason om det här om dagen. Och det var, han sa lite samma sak också, att det blir väl att rädslan att förlora är större än viljan att vinna kanske. När man är inne i den här perioden. Hur arbetar ni inom ledargruppen?
Det får du fråga tränarna, för att jag faktiskt inte... det är kanske möjligt att det finns en uppfattning runt omkring att jag är med och rotar detta, men det är jag alltså inte. Utan, jag har faktiskt inte sett så många träningar, jag har faktiskt inte varit med så mycket, utan det ser jag från bänken och hör vad tränarna säger och så vidare. Men jag är inte med och rotar i det taktiska eller i träningsupplägg överhuvudtaget, utan det... Klubben har satt mig i en position där jag ska se till att det är vatten i flaskorna, luft i bollarna och kläder på killarna. Så att just det där.
Är det inte svårt med tanke på, vi vet ju din personlighet, så att är det inte svårt liksom?
Man kan väl säga så här, jag spelar 17 år på den här nivån och jag har den högsta utbildning som man kan ha som målvaktstränare. Det är klart att jag har mina åsikter om spel och så vidare, men jag har inte blivit tillfrågad eller involverad i det, så att det får ni ta med dem faktiskt.
Om man frågar dig då, vad kan man utveckla i spelet nu till kommande matcher?
Ja, alltså min personliga uppfattning är att man om vi springer runt nu i några matcher i speciellt uppspelsfasen, så har man väl väntat på att någon ska dra upp kaninen under hatten. Det har varit lite för oklart. Man har skrikit mycket från bänk att man vill att man ska krossa bollen och flytta på motståndaren i sidled, och det håller jag med på. Jag tycker att man ska få motståndaren till att springa och jaga boll. Och detta är ju utspelsfas då. Sen så i defensiven så tycker jag att man ska gå i press mycket, mycket mer. Jag tycker att man ska pressa med... jag hade velat pressa med två forwards som jobbar jättehårt för varandra i en 4-4-2-uppställning. Där man pressar motståndarens backlinje till att antingen spela en väldigt riskabel boll inåt i banan eller slå långa bollar, så tar man hand om det så vinner man bollen snabbt. Det är min uppfattning. Målet senast som Örebro gör, där satt man egentligen bara och väntade på att Örebro skulle göra målet, för när vi nickar bort den några gånger och slår bort den och så vidare, så kommer den upp till kanske mitten av banan, men vi lyfter inte med laget, så att aggressiviteten måste bli mycket, mycket bättre. Och det är liksom, det kanske är blandat med det vi pratat om innan, att det är en rädsla att förlora, och då är rädslan kanske att gå bort sig, man pressar inte riktigt så mycket. Men i verkliga fall så är det så att man borde göra det, för att rädslan att stå kvar och titta på, den borde vara värre faktiskt.
Väl valda ord.
Under alla dina år som aktiv på Olympia, har klubben någonsin varit, eller laget, A-laget, varit i den situationen som man är idag? Det är ganska så nära ner till nedflyttningsstrecket.
Det har man varit och det har jag själv varit med om. För att när jag kom hem från Skottland 2004, så på sommaren där så spelade min första match mot Örebro faktiskt, hemma på Olympia. Och då låg vi faktiskt jumbo. Då låg vi sist. Och matchen slutade 0-0.
Gjorde du ditt jobb eller?
Jo, vi gjorde alla vårt jobb. Jag och David Ljung kom in samtidigt där och spelade mittbacken där. Och sen så matchen efter så vann vi med, tror, 6-1 eller 6-2 nere i Trelleborg. Där Tando Engomeni hängde dit en jättefin frispark. Och sen lossnade och sen så jobbar man vidare. Men det är väldigt viktigt att förstå var vi är just nu. Man måste köra ner fötterna långt ner i myllan och förstå att nu gäller det jävla att jobba stenhårt för det här. Va? För att jag var med om när Malmö FF åkte ner i Superettan, så låg man pyrt till inför när Allsvenskan skulle vända på sommaren, och då pratade man fortfarande om att chansen fanns till guld i Malmö, va? Och då är man inte riktigt med på banan, då har man inte riktigt begreppet, och
det, tappar fokuset lite.
Och då tycker jag liksom samma med HIF, nu ska vi inte prata om visioner för 2017 och såna här grejer, utan nu tycker jag liksom att vi knappt kan titta bortom nästa vecka, utan nu är det jävla i det att köra dag in och dag ut för det här. Så är det, det är viktigt.
Men som spelare, nu har du själv varit med om det. Mm. Hur går tankarna? För att, kan du förstå spelarna ute på planen, den här rädslan ibland som det upplevs från sidan?
Ja, den rädslan ska man ju försöka ta död på. Det enda sättet att göra det i min värld, det är att verkligen vrida ur allt. Man ska koncentrera sig på vad gör jag, hur gör jag nästa bra, etc. Tar jag de där extra stegen, jobbar jag stenhårt för laget? Det är sådana frågor som man liksom måste ställa sig och då förverkliga, för att det är det som gäller. Jag säger att man bara ska tjonga iväg bollen och sen vara nöjd med liksom det, utan där finns jättemycket man kan göra och jobba stenhårt, och är det så att det blir fint lir i 10 minuter eller 20 minuter i det här stadiet där vi är nu på en match, då får man fan ta det alltså, för att det är de här tre poängen som är viktiga, eller poäng överhuvudtaget.
Jag tror egentligen inte det är någon som förväntar sig något finlir som står eller sitter och tittar på matchen, utan alla vill nog att det ska vara precis som du säger, lite mer jävlar anamma.
Ja, och det är det här den här jävlar anamman, den stavas ju också i att den stavas ju väldigt mycket i spel i det och i rörelsemönster, så att man vet vad man gör där ute på banan. Det är väldigt viktigt. Jag har haft tränare som har blåst av träningar och tagit tag i folk och flyttat på dem och satt dem i olika positioner. Jag vill att du går hit när vi får svar. Jag vill att du gör så och ni gör då så här. Det här vill jag se liksom. Och så övar man på det. Och det är kanske det man måste göra kanske lite mer, att öva på hur vi spelar.
Men då kan man ju tycka som utifrån sett liksom, då har vi ändå, börjar vi inne på omgång 16. Det borde ju ha satt sig redan i maj, spelet.
Nu går vi in i omgång 17.
Ja, jo, men i alla fall, alltså, det är lite sent att börja fibbla. Liksom,
ja, alltså,
dessutom ett prekärt läge.
Ja, nej, men nu frågar ni vad jag tyckte. Ja, ja. Vad jag tyckte, men nu har jag inte sett så pass mycket och jag kan inte svara riktigt på, om man gör detta eller inte. Det vet jag inte, utan det får tränarna svara på. Men jag kan tycka att det är väldigt viktigt. Mm. Det är en viktig sak att komma ihåg att alla vet vad man gör där ute. Det händer ju ofta att folk är som frågetecken och det får man fråga sig varför det är så. Men jag överlåter de här frågorna till tränarstaben faktiskt. Mm. Jag har sett för lite.
Ja. Nu är det Djurgården här i nästa omgång och utan att gå för nära in på vad som hände i premiären så var det såklart en hemsk upplevelse för alla.
Mm.
Nu sitter man i den situationen man måste i det närmsta ta 3 poäng på måndag. Mm. Hur emotionellt kommer det bli för er att åka upp där till Tele2 Arena och spela den här matchen?
Ja, nu kanske jag ska sticka ut hakan och vara lite småful. Jag tyckte att vi skyllde på det som hände i premiären. Det skyllde vi på allt för långt in på vårsäsongen, anser jag.
Vi är nog eniga.
Jag förstår inte riktigt hur vi kan skylla på det så pass mycket. Jag vet om att stödet från förbundet och deras agerande var för taffligt. Alltså det tycker jag, det tror jag alla håller med på. Och de större klubbarna runt om kanske inte visade sitt stöd och gjorde samma sak och så vidare. Så. Men när man spelar 90 minuter fotboll och sedan inte får resultat med sig och så vidare, så tyckte jag att vi skyllde på det alldeles för långt in på vår säsong. Det tycker jag. Vi försökte koppla det till det och det tyckte jag var fel. Det var ingenting vi kunde gjort åt från början ändå. Så att det
hände
var
ju lite... faktiskt inte på Olympia.
Nej, det gjorde det. Det hände nere på stan och det var väldigt tragiskt det som hände.
Och det händer grejer nere på stan varenda helg.
Ja, det gör det. Och
det är ingenting som man kan ta med sig. Nej. Om någon har en HIF-halsduk eller en Malmö-halsduk på sig.
Nej, jag vet ju.
Spelarna ska ta med sig.
Och det är liksom, det vet jag om jag själv varit med en gång när jag spelade i AIK. Då kom vår säkerhetsansvarig in och berättade att man hade stampat en IFK Göteborgs-supporter. Och det var ju Tony Degwan då. Vi spelade matchen trots att vi hade fått dödsbudet innan match. Där blev inget publikbortfall. Där blev väl inga, alltså, nej, där blev väl inga, alltså, såna här, och det var ju ingen som påverkade vårt spel och så vidare. Så för att Vi kan inte rå för vad som händer nere på stan. Det kan vi ju inte, men vi tycker det är väldigt tragiskt.
Tycker du grejen i sig har blivit uppförstorad på något vis?
Ja, alltså, den är uppförstorad på ett sätt att vi kanske kopplade rätt mycket till den händelsen i vårt spel och att spela var i chock och så vidare. Så, men när man är uppe i omgång 6, 7, 8 där får man ju liksom...
Jag menar just det att klubben tog så mycket ansvar för det som hände utanför.
Ja, jag förstår att man ville väl. Det förstår jag ju rakt av. Men jag kanske kan tycka då liksom att man kanske nonchalerade lite hur kulturen ser ut och hur lite som har gjorts från de större klubbar och förbund genom åren. Och det är klart att HF ville ha lite revolution, att nu jäklar, nu räcker det, nu får vi liksom hitta på någonting här, och fick inte det stödet, och det är klart att det blev mycket, mycket fokus på det. Men som sagt, jag vet att man ville väl.
Tvivlar vi inte på det.
Nej, så att, ja.
Men nu när man har returen då, alltså hur mycket fokuserar ni på det, tror du? Som lag, alltså kommer det emotionellt att springa ut på arenan?
Nej, jag tror inte det är så många som tänker på just att spela matchen, att om det skulle vara emotionellt, utan däremot så blir det kanske någon form av om det blir någon manifestation innan och någon ceremoni, så det vet jag inte, men annars så är det väl annars vill bara ut och köra liksom. Jag menar, det här hände ju i mars och nu är vi liksom i augusti snart, så att jag menar då i så fall så skulle man ju liksom Jag tycker liksom här jobbar man stenhårt i veckan för att åka upp och spela matchen här liksom och förbereda sig på bästa sätt och så vidare. Så att man borde ju åka dit för att bara precis gå in och köra. Det, så jag tror inte det, nej.
Vi har ju en väldigt aktiv supporterförening som alltid arrangerar en bussresa upp där. För ett bra pris, men man hör från deras läger att det inte har sålt så mycket resor. Kan det vara att supportrar kanske känner en viss rädsla efter vad som hände och scenerna som utspelar sig?
Jag vet ju att mycket folk runt omkring med sponsorer och fans och så vidare som har fått tankeställare och tycker att det var det som hände att utspela sig på arenan här, det var utanför här på gatan och så vidare, så att det var mycket krigsscener och så vidare. Så jag vet ju, jag har hört många skräckhistorier som folk och barn som är rädda. Och det är klart, det förstår jag. Den här matchen kanske man anser att det kanske är lite riskabelt då. För jag menar, vi spelade en cupfinal i Stockholm där man kanske, där det också gick lite tongångar om att det kanske skulle bli lite bråk mot Djurgården och så vidare, så att man kanske var ute efter och tycka liksom att man skulle trycka till någon från Helsingborg, och det är kanske därför det går lite trögt nu, jag vet inte. Det är spekulation.
Nu är det ju ett par dagar kvar, så vi kan ju hoppas att det lossnar och ni
får
det stödet som ni förtjänar.
Ja, det hoppas jag verkligen.
Arenan bjuder ju verkligen upp till rätt akustik.
Ja, den gillar jag mer än
Kompisvallen.
Nationalarenan. Ja. Eller regnarenan, eller vad man nu ska kalla det.
Vattenpolo.
Bara vi inte ska få tak här på Olympia, för då kan man inte spela när det regnar.
Nej, men vi kommer sätta punkt där för den, och när vi är tillbaka så ska vi prata upp matchen lite mer. När vi var små, det är kärlek ikväll, syster och bror, det är bultande hjärta. Och vi är tillbaka, sista avdelningen då.
Det är dags att snacka upp måndagens, ska vi säga, hyperviktiga match. Det kan tolkas på många olika sätt, men i det här läget känns den väldigt hyperviktig. Jag tror inte vi nöjer oss med en oavgjord match igen och knappast med en förlust.
Du som träffar grabbarna, vi träffade Smarrason häromdagen och han var ganska så tydlig att det är 3 poäng och ingenting annat som gäller. Hur går tongångarna inom gruppen?
Ja, alltså det är ju ingen nyhet att vi behöver så många poäng som möjligt nu. Liksom. Vi behöver ta 3 poängar och inte minst på hemmaplan. Så att det är väl klart att om vi går för 3 poäng och får en borta mot Djurgården, så är det väl klart att hade man legat 2 i tabellen så har det inte varit någon som hade klagat. Men nu ligger vi där vi ligger och vi behöver poäng. Sen samtidigt så kan vi inte lägga oss ner och dö heller, för att det är liksom, det är inte så att vi har gått in i den omgången först nu, utan vi har spelat den här massa omgångar och vi har själv satt oss i den här situationen. Det får man inte glömma. Och där går det ju egentligen inte att smyga undan från någonstans, utan det är alla har ju varit med. Och, så att det får vi verkligen hoppas att vi kan knipa 3 poäng.
Spelet har ju hackat i 12 månader nu, så att det är ju inte bara denna säsongen som det. Hela förra hösten gick det ju dåligt också. Så, men det
var
känns...
Det var någon jag läste på Twitter som hade räknat ut de 30 senaste matcherna och hade vi plockat ihop 31 poäng. Och det känns väl sådär, kan vi väl tycka, va?
Jag känner mig dock jäkligt optimistisk. Dels för att ni sitter i en situation där ni verkligen måste ta poäng. Och det verkar vara lite turbulent här med spelarstrejk och annat i Djurgården just nu, där de har en anfallare i Prijovic som han vill inte spela fler matcher. Så att det verkar inte vara helt frid och fröjd där uppe heller.
Nej.
Å andra sidan har det varit samma skriverier om era spelare.
Hoppas han är en riktigt jävla bra anfallare, så att han vill strejka, det är bara bra, så slipper vi han.
De hade ingen anfallare nu,
har vi. Ertan har ju lämnat för Kina.
Ja, så var det.
Nedköp.
Ja, just det. Ja.
Vad tror vi om matchbilden då på måndag?
Statistiken, nej.
Vi skiter i statistiken.
Ja, vi skiter i den.
Vad blev det förra året? 2-1 i Djurgården, va?
Ja, det blev det. Det blev torsk. Matchbilden. Jag tror faktiskt på en svängig match.
Många mål, eller?
Ja, jag tror faktiskt på... Det brukar vara... Alltså, det har varit... trevlig fotboll. Men det har ju varit fotboll som böljar fram och tillbaka. Jag hoppas att vi är strukturerade och gör en gedigen arbetsinsats, och om vi vinner med 1-0, 4-3, 7-6, det är skitsamma, för att det är liksom, det är 3 poäng som man vill ha in. Och blir det lika igen, fine, men alltså det är ju ändå en, det som jag sa innan, hade man legat i toppen av tabellen så hade ju faktiskt ett kryss borta mot Djurgården varit helt okej, okay, men ja, det beror på hur världsbilden ser ut.
Vad säger magkänslan då?
Magkänslan säger att där finns chanser att vinna matchen, det tycker jag.
Utefter att du har sett Djurgården spela?
Nej, jag tycker väl att senaste matchen som de spelade mot Häcken, var det, va?
Djurgården?
Ja, de förlorade mot Häcken. Ja, var det. Där var väl liksom nej, så det är väl inte alls för imponerande från Djurgårdens sida. Men sen samtidigt så vi famlar också lite efter vår form. Det får man väl säga. Det har ju inte varit champagnefotboll precis. Men som sagt, jag hoppas vi kan gnugga till oss 3 poäng.
Ja, lite sån här rädsla. Pelle Olsson då, som har varit jävligt tränad tidigare. Mm. Man ser lite bilden av Djurgården då, att det börjar bli lite jävla utan. Mm. Alltså de safear rätt mycket. Mm. Och HIF har ju av tradition alltid haft svårt för jävla spel, framförallt på bortaplan.
Ja, så kan man säga.
Det är lite oron,
ja,
i det, ja, fallet.
Ja, så att Pelle inte kommer med några överraskningar, det kan på, vi nästan skriva, ja, i stället. Alltså, när de lämnar in laguppställningen så har vi förmodligen kunnat den i en vecka. Ja. Liksom, där händer nog ingenting, och där händer nog inte taktiskt sett i heller. Jag tror nog att det kommer att handla mycket mer om oss själva, liksom så här, om vi sköter oss i defensiven och lyckas göra mer än ett mål. Vi har haft lite för lite utdelning framåt. Vi har ändå skapat några chanser, jag menar.
Det blir faktiskt mer nu sist än vad det nästan har varit på länge.
Ja, precis.
Trots att man kan säga att det gick knaggligt nu mot Örebro också. Så,
Jag tar gärna en sån här islossning liksom nu mot... Det hade varit fantastiskt roligt. Mm. Men magkänslan säger väl att det kan bli tufft och vi måste gnugga och göra jobbet. För att just som du säger med Pelle som tränare där, så kommer det ju att bli ett tufft mönster.
Mm. Vilka spelare behöver kliva fram ytterligare för att lyfta gruppen här?
Eller vilka positioner, kan man säga?
Det är lite samma sak ju. Ja, ni är inte svåra att läsa av en startelva heller. Så att...
Nej, men det är väl i så fall vårt mittfält, kan jag tycka, med Adrian och Johan Mortensen som kan, om de får det till att stämma, att det blir avgörande för jag tror ju så här att de kommer att ha mycket boll och stå för mycket av utspel och så vidare. Så, sen defensiven så behöver man ju jobba väldigt mycket framför vår backlinje, och där behöver man också vara med och städa upp mer än vad man har gjort innan, kan jag tycka. Det kan vara en nyckel. Sen en annan är ju, som jag sa då, när vi själva har boll i uppspelfas, vad som händer och så vidare. Så, för att ska vi kolla bollinnehav, har vi efter Djurgårdsmatchen, så tror jag vi har haft väldigt mycket bollinnehav, men sen så är det frågan om vi har fått ut någonting av det. Och det är väl det som, om man ska be någon kliva fram, så är det väl liksom de som ska stå för framspelningen, de som ska stå för själva spelet. Så att
säga. Då är ju mittfältet nyckeln i det här.
Ja, men jag tror faktiskt det.
Ja. Jag önskar att ni utvecklar ett spel lite till och inte blir så jäkla beroende av det vi dökar, utan att han istället blir
beroende av laget.
Ja, beroende av laget.
Ja, men så är det ju.
Det är bara en tanke, va?
Ja, precis. Nej, vi har väl haft en liten tendens att köra fast på en kant och ändå inte skifta kant, utan fortsätta köra fast, och då har det sett lite tafatt ut. Det kanske man skulle fundera på. Man kanske skulle... Typ som i tennis eller badminton, alltså man vill flytta sin motståndare. Man vill gå åt de ytorna som är lediga och dra isär dem och så vidare.
Sen tycker jag, när man sätter in David Ekholm centralt, så tycker man tappar 30-40% av hans kapacitet.
Ja, i min värld ska David Ackham ha en boll framför sig som man ska löpa på och kanske inte bära boll så mycket och inte vara en uppspelspunkt och så vidare. Så det är klart att man har tänkt att store Micke Dahlberg ska vara en uppspelspunkt som ska lira fram Ackham då, som ska ligga på rullen. Jag tycker Ackham är farligare om han får liksom skjuta iväg bollen runt om ytterback och sen sätta sig på sin lite motorcykel och köra iväg.
Jag tror om startuppställning, det är väl ingen svår gissning, det är att vi kör samma som vi har haft nu de två senaste.
Jag tror att Smarason tar Lindströms plats eftersom han dels är en bättre spelare just nu och att man spelar faktiskt på konstgräs och det belastar ju de äldre spelarna betydligt mycket mer än vad det gör de yngre.
Men
inget ont om Mattes prestation.
Nej, men belastningen för konstgräs så vidare, så då får de ju sätta sig ett isbad efter eller någonting, jag vet inte. Utan det, nu får man ju offra liv och lem för tre poäng liksom. Så att, men ja, konstgrässpelare och icke-konstgrässpelare, det är klart, det finns väl lite tankar där hos tränaren, kan jag tänka. Hur han gör där, det, jag tror vi, jag vet inte om vi bjuder på någon sån här jättestor överraskning.
Tror du Jordan får hoppa in igen?
Ja, det tycker jag och hoppas, för att jag tycker han kom in och visade mycket bra energi när han kom in. Han rör ju sig fantastiskt likt sin pappa. Det är otroligt. Jag har sett han nu väldigt länge så här, så allt ifrån att han bara tog klivet över linjen och skulle springa in liksom, så ser man ju liksom rörelsemönster och sånt, så det är. Men han gav väldigt bra energi tycker jag.
Lite det jag var inne på, ge energi till laget. Och jag menar, det märktes ju när han hoppade in nu sist att det lyfter ju lite.
Ja, och jag visst gör det. Och, nej, men han är väldigt duktig och det är klart man ska inte lägga någon större press. Grabben är bara 17 så att, men det tror jag. Ja, jag tror han får komma in.
Han får avgöra matchen förhoppningsvis. Har vi något resultattips som vi kan skicka in till Svenska Spel sen eller vad säger du?
Vi vänder på siffrorna från förra året då. Så 1-2 då. 1-2. HS fördel.
Jag är faktiskt positiv på en gångs
skull. Det är sjukt alltså.
Jag tror på en 3-0-seger för HF faktiskt.
Ja,
det är islossning som du sa innan.
Ja.
Det var en av oss som tippade 3-0. Det var Björk inför Göteborg-matchen, ja, vill jag bara tillägga. Han blev rätt besviken.
Oj. Ja.
Jag tror också på en vinst, men jag följer nog magkänslan och går på Dannes linje där. Men 2-1-seger till Helsingborg faktiskt. Det känns som att vi vänder.
Då är vi ju positiva nu, då tror vi att det blir 3 poäng på måndag.
Jag tror dessutom att Robin Simovic hoppar in och avgör.
Det hade varit bra.
Kanske en av de bästa träningsspelarna som finns. Bara hoppas att den där talangen kommer in i match också. Med de orden så avrundar jag och hoppar den. Och tackar Danne för att du ville vara med här på slutet.
Tack själv. Tack själv.
Tack Emo för att du var positiv.
Somrarna för länge sedan. Där är kullen stans högsta topp. Där nedanför står din bästa vän. Där är ståplats där du stod med din pappa. Där är din första fotboll som du aldrig skulle tappa. Där är grusplanen där allting rullade snett. Det här är den vackraste staden du sett. Kom så målar vi stan röd och blå. Hoppa upp på min cykel som när vi var små. Det är kärlek ikväll, syster och bror. Det är bultande hjärtan och slitna skor och när strån.